Jag ser ju tydliga steg i en riktning, men det bygger på, det här bygger på att parterna inom hyresmarknaden har uppfattningen och målet att man ska värna och utveckla ett hyressättningssystem som ett förhandlingssystem med parter. Är det så att man inte har den uppfattningen, ja, då kan man ju agera på ett sätt så att man försvagar det här systemet genom att säga att det fungerar inte. Men man kanske inte har bidragit.
Ja, han är tydlig att det är parternas ansvar att se till att hyressättningssystemet fungerar, att förhandlingarna fungerar. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi ska få träffa Claes Stråth, opartisk ordförande i hyresmarknadskommittén, en erfaren man, en riktig förhandlingsräv. Han har lång erfarenhet av det här med förhandling, av medling, är pappa till hyressättningssystemet. Han berättar i det här avsnittet om tidigare konflikter, varför treparten kom till och varför parterna behöver bli bättre på att komma överens. För antalet ärenden i hyresmarknadskommittén ökar och de har ökat markant sedan trepartsöverenskommelsen infördes för ett par år sedan. Så någonting måste hända. Hör hela samtalet här med Claes Stråth, ett samtal som kommenteras av vår expertkommentator Kent Persson. Varmt välkommen till Bopolpodden, till det här högaktuella ämnet, hyressättningen som kritiseras ifrån så många håll. Jag heter Anna Bellman. Kritiken mot hyressättningssystemet har vi tagit upp flera gånger här i podden och förra veckan. Så menade Mimers vd Mikael Källqvist att trepartsöverenskommelsen skapar oreda och att det är oseriöst när Sveriges allmännytta och hyresgästföreningen inte vill redovisa hyresmarknadskommitténs beslut om årlig hyreshöjning. Trots trepartsöverenskommelsen som ju kom till för att göra hyresförhandlingarna smidigare, snabbare, så är det många förhandlingar som går vidare till just HMK, hyresmarknadskommittén. Idag ska vi träffa just HMK och en av de opartiska ordförandena och en riktig förhandlingsräv. Och därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden, Claes Stråth.
Tack så mycket.
Vad är din sinnesstämning idag?
Jag gick runt här i kvarteren och såg alla lekande barn och solen tittade fram och jag såg att gräset och buskarna hade börjat växa. Så att det är bra ställning.
Det är ljusare tider, i alla fall utomhus.
Ja.
Nu när våren kommer och det är härligt. Du Claes, du har, kan man säga, alltid jobbat som förhandlare, medlare, utredare. Du började 1975 på Svenska kommunförbundet som förhandlare.
Mm, det är rätt.
Du är en förhandlingsräv.
Ja, räv vet jag inte, men däremot har jag ägnat mig åt förhandlingar och förhandlingssystem och partsystem. Det är det jag har levt i.
Hur kom det sig att du började med det här? Vad var det som intresserade dig?
Nej, det var mer en tillfällighet. Jag fick en förfrågan i mitten av 70-talet då jag jobbade i en kommun, Tranås kommun. Mycket vacker kommun för övrigt. Då ringde de från kommunförbundet för jag hade haft lite kontakter med dem, frågat hur saker och ting var då med arbetsrätt och anställningsskydd och lagstiftningen som kom 70-talet. Och uppenbarligen tyckte de att jag formulerade mina frågor på sånt sätt så att då frågade de om jag ville börja jobba där. Och då tänkte jag kan väl göra, för jag var på väg tillbaka till Göteborg där min dåvarande fästmö, nuvarande fru, bodde. Men då fick jag ta tåget åt andra hållet när jag stod på Tranås station. Mot Stockholm istället för mot Göteborg. Så började det.
Och du började som drätselsekreterare på Tranås kommun.
Ja.
Vad är det för något?
Ja, det är kommunal... på den tiden, städer hade ingen kommunstyrelse. De hade en drätselkammare. Och då var jag bland annat sekreterare just i drätselkammaren. Så att jag fick den titeln. Det var en jättefin titel. Det fanns bara en till i Sverige som hade samma titel. Jag tror det var i Åmål, eller åtminstone någonstans i Dalsland. Så jag var väldigt stolt över den titeln. Den försvann med mig sen, kan man säga, den titeln.
Ja, men vi ska ändå komma ihåg ordet drätsel, tycker jag. Alltså, när jag läste på om det här, för jag hade aldrig hört talas om det, då står det att rikets drätsel sa man för att beskriva statens ekonomiska tillgångar.
Ja, och i det här fallet då var det kommunens.
Ja, just det. Mm. Du har också jobbat på Medlingsinstitutet som generaldirektör. Du har varit särskild utredare på regeringskansliet och gjort en massa olika typer av utredningar. Du har också jobbat med bland annat SAS-konflikten
för ett par år sedan.
Ja.
Hur var det?
Ja, det kan man säga. Det var en krävande förhandling. Dels ville den liksom aldrig ta slut. Men det andra var ju det att det var inte bara svenska intressen här. Det var ju norska och danska och inte minst danska, vilket vi nu ser. När SAS görs om, då backar både den svenska och den norska staten ur. Men den danska vill ha kvar. Och det är ju värnet om Kastrup och all verksamhet runt där. Så att det var en mycket speciell medling.
Mm. Jag tänker att du måste väl vara den i Sverige som har mest erfarenhet av förhandlingar och medlingar. Och vad är det svåraste med ditt jobb?
Ja, det är väl två saker. Det ena handlar om förtroende. För det, de, i omgivningen då, att man har tillräckligt stort förtroendekapital när man går in då. Om man nu ska tala i drätselspråk med kapital då. Och det andra är att man måste väl ha en viss förmåga att hitta lösningar. Ja, det måste man ha, hitta lösningar. Och en del lösningar är ju väldigt udda. Tänkte man inte på att man skulle kunna hitta en sån lösning för att ta sig ur och ja, komma överens. Då. Så att, ja, jag vet
och
inte.
Det är du extra bra på?
Nej, det vet jag inte. Men jag platsar väl ändå för det här gänget som har jobbat länge med den här typen.
Men vad tror du att du har för förmågor som gör att du ändå är kvar i det här yrket så länge?
Ja, det är väl de två sakerna.
Mm. Lösningsorienteringen.
Ja, ja, plus då att omgivningen tror det. Då. Det är inte säkert att jag alltid tror att jag kan lösa någonting. Men om omgivningen tror det så har man ju, så är det ju med väldigt, har man kommit väldigt långt mot en lösning. Då, så.
Mm, du har en förmåga att skapa förtroende.
Ja, fast inte bara. Ibland är det ju rätt så tuffa situationer. Då, så att det, ibland har man behov av att läka sår även efteråt då. När det gäller medling framför allt, då ska jag redan nu säga då att en av mina äldre kamrater i det här medlargänget, Lars-Gunnar Ahlbåge, som hade en bakgrund då på Svenskt Näringsliv, eller SAF som det heter då, han sa det att när det gäller då medlaruppdraget, när medlingen är slut, då går medlaren in i tystnad. Det vill säga att man talar inte om allt för mycket om det som har hänt, för då skulle man ju missbruka ett förtroende då. Mm. Och det har jag använt mig av och tror jag också gäller när vi kommer till hyresförhandlingarna. Då. Mm. Vad är det man får reda på som man inte ska sprida? Därför att det kommer att påverka förtroendet.
Mm. Det är ju en av de sakerna vi ska prata om idag, för där riktas ju en stor del av kritiken. Att det just inte berättas så mycket om vad som sker vid förhandlingsbordet. Men du, Claes, först du fyllde 77 år nyligen. Hur länge ska du hålla på med det här, tänker du?
Ja, det har jag ställt mig den frågan, men inte minst har ju omgivningen i form av hustrun undrat över det rätt så länge. Då. Så att, ja, jag vet inte. Så länge man tycker det är någorlunda kul och inte bara ansträngning. Då. Så att,
och det är kul fortfarande?
Ja, jag håller på just nu, eller under några år har jag jobbat rätt mycket med frågor som rör jämställdhet. Då, så att det ska jag nog fortsätta med, och en del annat då. Så att,
ja, där backar det ju, så där behövs det verkligen ett engagemang.
Jag är inte så säker på att det backar.
Nej, det backar inte.
Det beror på vad man mäter.
Ja, just det, vad man ser på för typ av frågor. Men nu ska vi gå in på det här med hyresmarknadskommittén. Du är ju opartisk ordförande där sedan 2017. Hur mycket tid lägger du på det uppdraget?
Ja, inte så mycket kan jag säga om jag jämför med medlingar i övrigt. Då. Men det är ju två typer. Det ena av arbetsinsats jag gör. Det ena är att följa vad som händer då. Och kanske ha underhandssamtal med parter och sådär. Och det kanske kan röra sig om ett genomsnitt några timmar i veckan. Och sen är det ju de enskilda ärendena då. Och då kan de väl ta 10-20 timmar beroende på hur komplext det är då. Det senaste jag hade var att följa upp ett beslut av mig som OPO. När det gäller två av de tre systrarna som de kallas här i Stockholm. Alltså tre av de stora bolagen då. Och då tog det ett par dagar då. Men då satt jag med de parterna och gick igenom de frågorna som hade aktualiserats med anledning av beslutet i hyresmarknadskommittén, det vill säga i det här fallet om mig då.
Alltså om vi ska bara titta på hyresmarknadskommittén så känns det ju som att ni är en ganska okänd instans fast ni har väldigt mycket makt. Hur fungerar ni egentligen?
Ja, alltså hyresmarknadskommittén är ju något som finns inom Sveriges allmännytta. Och grundar sig med överenskommelser redan från mitten av 1950-talet. Sen har ju innehållet i verksamheten varierat över tid beroende på vad det finns för rättsliga förutsättningar till exempel. Och där skedde det en stor förändring för ett tiotal år sedan då när man gick från att allmännyttan skulle styra till att man allmännyttan skulle ha samma krav på sig som andra företag då när det gäller med, ja, avkastning och att agera på arbetsmarknaden och sånt där. Så att jag har bara varit med en liten del av hyresmarknadskommittén då. Och det jag uppfattar nu då, så hyresmarknadskommitténs arbete består då utav en fas från som börjar egentligen med att ett enskilt företag eller hyresgästföreningen då kan begära att hyresmarknadskommittén går in. För, därför att man inte har kommit överens i det här fallet i de årliga hyresförhandlingarna då. Och då finns det en kedja av åtgärder här som har betydelse både som det fungerar idag och som tror jag också om man tycker att man behöver göra ändringar då. Och den första fasen det är att det blir medling, alltså hyresmarknadskommittén utser en från vardera sidan och medlar med det direkt berörda företaget. Och avsikten är ju att man då ska hitta en lösning då. Där har, jag tittar på statistiken då, av de ärenden, cirka 70 ärenden som har kommit in till hyresmarknadskommittén, så är det 10-tal som har löst då i den medlingsfasen. Är det så att man inte hittar någon lösning då, så utser parterna, alltså hyresgästföreningen och allmännyttan, två personer, en från vardera sida, som ska bereda ärendet. Och i den, alltså bereda ärendet inför hyresmarknadskommitténs beslut då. Och där finns ju ytterligare en möjlighet till påverkan, kontakter med de berörda parterna då. Och den tredje steget här, det är att det blir för behandling i hyresmarknadskommittén som då består av de ledande företrädarna för hyresgästföreningen och Sveriges allmännytta. Och med den statistiken som jag har idag så visar det sig att 36 av de här cirka 40 ärendena avgörs av hyresmarknadskommittén som sådan då. Men om man då inte kommer överens, då överlämnas ärendet till en opartisk ordförande och vi är tre stycken då som har det här uppdraget. Och vi fattar då ett beslut i hyresmarknadskommitténs namn. Och i år då, de pågående, så är det tror jag 16-17 ärenden som har avgjorts av de opartiska ordförandena. Så att om man summerar det där till, så vad kan förstå så är det ligger fortfarande uppenbarligen några ärenden i balans på väg in i hyresmarknadskommittén någonstans då. Eftersom det är ett 70-tal som är anmälda och 60 avgjorda här då. Och det här antalet då är osedvanligt högt då. Och det har ökat jämfört med framförallt vad som är av intresse var väl det som hände förra året då. Jag tänker på att treparten och den vägledning som parterna har enats om har ju då varit styrande eller skulle ha varit styrande för de här förhandlingarna.
Ja, precis. Antalet ärenden hos hyresmarknadskommittén har ju ökat de här senaste två åren ganska markant. Vad jag förstår så var det 58 förra året och nu ännu fler. Så det är ökande verkligen. Och innan vi går in på varför det ökar, när det gäller just dig då som opartisk ordförande, så var ju Mikael Källqvist i förra veckans program kritisk till att ni på hyresmarknadskommittén, att det inte finns någon utslagsröst. Har han rätt i den kritiken, att det inte finns? För det låter ju på dig som att du ändå är en oberoende, opartisk som fattar ett slutgiltigt beslut.
Ja, alltså jag vet inte vad utslagsröst, vad han menar. Jag hörde den intervjun och jag vet inte riktigt vad han menar. Men man kan mycket väl se det på det sättet då. Om hyresmarknadskommittén som består av två mot två inte kommer överens då. Då överlämnar ju hyresmarknadskommittén beslutet till den opartiska ordföranden. Och det är ju vi som fattar det beslutet i hyresmarknadskommitténs namn då.
Så på så vis så har ni ju ändå en utslagsröst kan man ju då säga. Vem är det som tillsätter er som opartiska ordföranden?
Det är hyresmarknadskommittén då. Mm.
När det då gäller det här med att antalet tvister ökar. Det som står på hyresmarknadskommitténs hemsida, det är att hyresmarknadskommittén arbetar proaktivt för att undvika att tvister uppkommer. På vilket sätt skulle du säga att hyresmarknadskommittén arbetar proaktivt?
Jag är ju inte del i det arbetet. Jag kommer ju lite senare i skedet då. Men det som jag tror är det mest proaktiva, det är väl de kontakter man har in på respektive område då, alltså Sveriges allmännytta med sina medlemsföretag och hyresgästföreningen i sin organisation då. Sen tror jag också att man vill föra till det här proaktiva arbetet och den så kallade treparten och också den gemensamma vägledning som man har fått då. Så jag kan ju se steg i en utveckling här. Och då kanske jag ska börja i mitt eget engagemang då. Alltså hur kom det sig att jag kom in på det här då? Och bakgrunden var, ja, ursprungligen var det så att jag redan när jag var kvar som medlingsinstitutet och som chef där, så blev jag ombedd att medverka i regionala konferenser som SABO hade, så heter de i Sveriges allmännytta då. Och de var intresserade av att jag skulle berätta hur det fungerar på arbetsmarknaden med förhandlingsordningar och hur man löser konflikter och sånt där. Så det var ute och gjorde då. Och sen slutade jag som GD då, generaldirektör på Medlingsinstitutet, och blev då kontaktad av regeringen som ville att jag under 2 månader skulle ta fram en gemensamma ståndpunkter, alltså gemensamma för SABO, fastighetsägarna och hyresrättsföreningen, hur man skulle förbättra förhandlingsarbete, själva processen då. Och då kan man konstatera att det jag då föreslog då, det är det som egentligen har blivit den här trappstegen, eller de här olika faserna då med medling och sen så beredning och sen beslut av hyresmarknadskommittén, men också då konfliktlösningen som när det gäller de årliga hyresförhandlingarna handlar om opartisk ordförande. När det gäller ett annat område då som ju kan bli konfliktfyllt, presumtionshyror, där har man istället ett skiljeförfarande, och där har jag varit opartisk ordförande vid de 2 tillfällen som det har prövats, alltså när man inte kommer fram i presumtionshyresförhandlingarna då. Så att det här systemet som det då ser ut, man får nog säga att jag har varit pappa till det när det har vuxit fram då. Det är ganska tydligt att jag har varit engagerad i de här frågorna, av det följer ju då också att jag har, och också med den bakgrund jag har med som partsföreträdare och medling och förhandlingssystem och sånt där inom arbetsmarknaden, att det är det uppdraget jag hade från regeringen, och det uppdraget har jag haft därefter också.
Du har verkligen varit engagerad i hur systemet fungerar och vart vi finns. Ja. Idag. Ja. Och när det gäller ju då den här trepartsöverenskommelsen, så har den ju precis som du säger funnits nu i 2 omgångar. Mm. Mm. Och antalet ärenden hos HMK har ju bara ökat. Det är ju någonting som inte fungerar här.
Förra gången då när man var alldeles färsk med trepartsöverenskommelsen, så ligger det i sakens natur då att det fanns en massa oklarheter kvar då. Så det var väl inte kanske så mycket att bekymra sig över då, utan det är barnsjukdomar kan man kalla det då. Så successivt så kommer man att göra det här systemet bättre då. Det är mer illavarslande då när det är andra året. Och det var ju lätt att dra en slutsats, eller bli fundersam på det här, att man då var överens inom treparten omgången 2, man gick ut och basunerade ut och man förstärkte det också med en gemensam vägledning. Året innan hade var och en gått med en vägledning, enskild vägledning, vilket tog ju bara till det, för då är det olika budskap då, där man tolkar en trepartsöverenskommelse.
Men nu är det ju en gemensam vägledning de har kommit med, ja. Och ändå ökar antalet ärenden hos er.
Men då, när vi redan i upptakten här, innan man började förhandla, så gick man ut och framförallt från fastighetsägarna, så att vi kan, med stödet av trepartsöverenskommelsen så ska vi höja hyrorna då med 12% eller 10%. Ja, till och med att det sades att egentligen skulle det vara 20% då. Och medan man på en hyresgästförening gjorde en helt annan bedömning. Alltså redan då skulle ju varningsklockorna ringt. Va? Det är inte rimligt att vi har nyligen träffat en överenskommelse där vi säger att det här ligger till grund för de här förhandlingarna. Och så kan vi gå ut med olika budskap på det som skiljer sig så mycket.
Och varför tror du att det blir så här? Varför är de så otroligt olika i sina budskap?
Det vet jag inte, men alltså, det ena delen är ju att det finns, kan vi säga, nationella. I den här treparten, det består egentligen av, kan man säga, av 3 olika komponenter. Det ena är de ekonomiska makrotalen eller räntan och vad det nu kan vara. Det andra är ju det enskilda företagsförutsättningar. Och det tredje är ju hyresgästernas intresse. Och den första komponenten, den nationella, den kanske leder fram till vissa slutsatser då, som man då väljer att torgföra som vår uppfattning. Men då, man måste ju väga in de två andra komponenterna också. Det ligger ju i trepartsöverenskommelsen då. Så jag tror att agerandet från parternas sida inför den här senaste förhandlingen, det ledde fram till en misstro mot varandra också. Hur kan man dra den slutsatsen att det ska vara x procent när vi anser att det med samma trepartsöverenskommelse, samma vägledning leder fram till y?
Enligt då Mikael Källqvist så kom den här senaste utslaget då ifrån HMK fram till att hyrorna kommer att landa på 5,25%. Men han vet inte varför.
Nej.
Det har blivit den siffran. Hur resonerar ni när ni kommer fram till en sån siffra?
Som opartskordförande kom jag ju in då sent i den här processen. Och det innebär att det har ju varit diskussioner med, alltså från hyresmarknadskommitténs sida då, i medlingsfasen, i beredningen, i HMK. Så man kan säga att diskussioner har ju förts med de här företagen, det berörda företaget och hyresgästföreningen då. Och när vi får det sen då har vi ju bara konstaterat att det här har ju diskuterats både här och där, och skillnaden i uppfattningen är den här då. Och då försöker vi hitta en lösning då som är någorlunda rimlig. Vi har ju inte möjlighet att gå in i den här typen av diskussioner. Det finns, vad jag vet, bara ett undantag, och det var den sittning jag hade med två av de här Stockholmssystrarna då för ett par veckor sedan då. Och det berodde på att det var en oklarhet från deras sida hur man skulle tolka HMKs beslut då. Och det klarade vi ut under den här träffen med de här två systrarna här i Stockholm då. Och genom parentes, vi kommer nog tillbaka till det. Ett av problemen som har dykt upp då när det gäller de här avgörandena, det är ju hovrättsdom en, eller om det möjligen är två, så finns det, eller finnas en tingsrättsdom från Göteborg också som handlar om presumtionshyror. Att de inte får höjas på det sättet som man tidigare har trott då, utan bara procentandelar utav höjningarna då. Så att vad som kommit in här sent, det är ju just presumtionshyrorna, och om detta då kan tänkas leda till att ett annorlunda sätt att hantera det här i hyresmarknadskommittén, det är en fråga för framtiden då.
Men varför kan ni inte redovisa för vad ni har kommit fram till? Nej. På vilket sätt det har gått till?
Som opartskordförande så har jag inga förutsättningar att redovisa det, utan jag kan utgå, alltså jag har ju den här trappstegen då, så att den har passerat ett antal olika steg då. Och sen tror jag det är alldeles omöjligt även för hyresmarknadskommittén att gå in i den typen av bedömningar. Då en effekt är att det blir aldrig klart då.
Och när det gäller då parterna, Hyresgästföreningen, Sveriges allmännytta, vad tror du ligger till grund för varför de inte vill berätta hur resonemanget
har varit? Jag tror helt enkelt att det är för komplicerat. Men man klarar inte av att göra den typen av prövning. Om du då tar att det är 70 ärenden som ska hanteras, det går inte. Och det här med att man inte talar om i detalj, det är ju ungefär som det jag sa om den här medlaren. Man går in i tystnad, man kan inte avslöja allting heller då.
Men kritiken är ju nu då att det är oseriöst när man inte vill redovisa besluten om årlig hyreshöjning. Att det inte är transparent. Kan du förstå den kritiken att vi har fått den här hyran men vi vet inte vad den grundar sig på?
Ja,
vad som ligger i grund för?
Det kan jag förstå. Men om man jämför då med den här, den nya ordningen som gäller då för de som ligger utanför HMK, nämligen de privata fastighetsägarna, där får man då en prövning utav en skiljeman utsedd av hyresnämnden, och där redovisas heller inga argument för det hela då. Det är samma,
och det är också stark kritik mot det, att man inte får några argument.
Ja, och det är det. Man fattar ett beslut alltså, och man har väl gjort samma bedömning från politiska hållet där, som ju är de som har ordnat till den här nya ordningen för de företag som ligger utanför hyresmarknadskommittén.
Du pratade ju innan här, eller vi resonerade ju om det, att när det gäller just jobbet som medlare, att det är viktigt med förtroende och så vidare. Och här är ju kritiken att bristen på transparens skadar förtroendet för systemet.
Mm.
Hur ser du på det?
Ja, det här är en diskussion som parterna måste ta med sina medlemmar. Det är där i den relationen då. Den uppdraget som jag har som opartsordförande är att se till att det fattas ett beslut då. Inte att vårda relationerna, alltså Sveriges allmännyttas relationer med sina medlemmar eller hyresgästföreningen med sina. Det är deras uppgift att göra det. Och de måste då komma fram till om de vill ha en ändring här då. de här frågorna.
Använder ni trepartsöverenskommelsen i förhandlingarna, de här vägledningarna, de olika aspekterna som man måste ta hänsyn till?
Ja, de kommer ju in. Vi ser ju, vi vet ju hur de ser ut då. Men det här har ju prövats då av medlarna, av de som då är beredare, hyresmarknadskommittén. Och det är ju frågan hur mycket mer en opartisk ordförande kan bidra med.
Och då ska du få svara på kritiken som också Mikael Källqvist sa i förra veckans avsnitt, där han menar att man inte följer trepartsöverenskommelsen utan hänvisar till andra uppgörelser i landet och menar att de är vägledande.
Mm.
Han säger ju här då att Sverige kan bättre, det måste finnas en större transparens på hur hyrorna tas fram, men att man allt för ofta hänvisar till andra uppgörelser som har gjorts. Hur ser du på det?
Ja, det är, på arbetsmarknaden kallas detta märket. Och på arbetsmarknaden så har det i och för sig då genom åren varit mycket diskussion. Men jag kan säga att det systemet med märkesättning har varit väldigt tydligt sedan mitten av 90-talet eller senare delen av 90-talet, genom att det kom ett så kallat industriavtal då. Och det märket då, som de avtal som man träffar då inom den konkurrensutsatta sektorn, det är det som då blir märket för övriga. Och avtalet som industrins parter träffar, de handlar om den svenska konkurrenskraften, företagens konkurrenskraft då. Och där har det i stort accepterats, inte utan problem. Och man kan väl säga att ofta vill då de fackliga organisationerna, ibland arbetsgivarsidan, säga ja, det är väl bra att märket ser ut på det sättet, men vi har speciella problem och därför behöver vi lite mer eller lite mindre sånt där. Så att det är en levande diskussion på arbetsmarknaden då. När det gäller hyresmarknaden så var det för mig alldeles tydligt då att inför det här att det sannolikt skulle bli ett märke. Och då frågan om vem sätter det första märket då. Och då började det i Malmö. Där man i december månad, en skiljeman, bestämde att det skulle vara en viss summa. Jag tror det var 5,3% då. Och det fanns det ansträngning att från flera håll att inte få ett märkesättande här, utan man skulle göra bedömningar utifrån det som står i trepartsöverenskommelsen, nämligen bedöma det för företagets förutsättning utöver de nationella ekonomiska eller makroekonomiska skäl. Då skulle man utgå från företagens förutsättningar och hyresgästernas förutsättningar.
Och det skiljer sig ju på olika orter.
Ja, det skiljer sig mycket naturligtvis. Men då blev det en överenskommelse i Malmö 5,3. Jag hade sen då en uppgörelse som, eller fattade beslut som rörde MKB, alltså Malmö kommunala bostäder. Och då försökte jag frigöra mig från det här 5,3 då genom en annorlunda upplägg på mitt beslut då. Men jag vill bara konstatera det att när vi tittar i statistiken då, så varierar det utfallet när man träffar överenskommelsen på egen hand. Det är majoriteten trots då, om vi talar då om hyresmarknadskommittén eller Sveriges allmännytta. Merparten av företagen tecknar ju avtal och där ligger överenskommelserna mellan 2%, ja det finns till och med någon som har 0 då, men det är väl något speciellt, mellan 2% och 6,5%. Där. Så där finns en spännvidd. Utan det är när man kommer in i den här processen då, alltså att det blir föremål för jämförelse med andra. Och då,
och då landar man på ungefär samma nivå, även om det är lokala olikheter och olika förutsättningar.
Ja, det ligger någonstans, utfallet ligger ju någonstans där mellan 5-5,5% eller något sånt där.
Skulle du säga att systemet fungerar?
Det fungerar inte på det sättet att man har tagit hänsyn till de lokala förutsättningarna eller till hyresgästernas behov, det har man inte.
Men tycker du att trepartsöverenskommelsen fungerar?
Jag tycker, om vi är inne på det som är framåtsyftande då, så utgår jag ifrån, jag vet ju att det finns krafter att man vill förändra ett parts- och förhandlingssystem på hyresmarknaden. Det är bekant till exempel också för förra statsministern Stefan Löfven, va? Som ju fick känna av det som politisk fråga då. Så det är ju bekant då. Men på kort sikt har jag svårt att se att det kommer någon ändring. Det kommer inte finnas politiskt mod eller möjlighet att genomföra någon förändring. Jag talar nu på väldigt kort sikt, nämligen
under det här mandatperioden menar
du? Nej, det vågar jag inte säga. Jag har mycket kortare perspektiv än så, nämligen att det som kommer att inledas redan nu på företagen, nämligen förhandlingar om nästa års hyreshöjningar då. Där finns det ju som ett resultat av det här som jag gjorde 2016 inskrivet också tidsfrister. som man ska iaktta. Så att det handlar ju om att gå igång någon gång på i förhandlingar någon gång på september kanske eller något sådär. Så det är kört. Vi har att utgå från att nuvarande ordning gäller då.
Under även nästa förhandlingsperiod.
Ja, och då kan man naturligtvis göra förändringar av olika slag med det nuvarande.
Och vad skulle du vilja se då?
Ja, den första delen det är ju att de parter som har träffat trepartsöverenskommelsen och vägledningen måste ta ansvar för de delarna. Genom att sätta sig ner och fundera igenom och göra nödvändiga förändringar här. Vad är det som inte har fungerat? Hur kan man få det fungera på ett annorlunda sätt? Och det är bara parterna, alltså de centrala parterna som kan göra det då. Och det är en väldigt stort ansvar som vilar på det. Alltså både när det gäller arbetsmarknaden eller hyresmarknaden så har ju riksdag och regering sagt till parterna att det här får ni ta ansvaret för. Sen går politiken in då och då, till exempel det här som de har regeln om att hyresnämnden kan utse en skiljeman då. Det är ett ingrepp i partsystemet eller förhandlingssystemet då.
Borde politiken göra mer tycker du?
Nej, de borde göra mindre.
På vilket sätt då menar du?
Ja, på samma sätt som arbetsmarknaden. De ska inte gå in och intervenera, utan och är det så att riksdag och regering har sagt att parterna har ett ansvar för det här i ett förhandlingssystem, då ska också politikerna se till att sätta tryck på dem. Att de också lever upp till det åtagandet. Och som sagt, på kort sikt så finns det ingenting annat än att vi lever med det system vi har då. Och som sagt, då har vi till en början med då de centrala parternas roll då. Sen tror jag att man också kan förbättra den här funktionen. Om jag går tillbaka till de funderingar som vi hade då gemensamt 2016, så var det en mycket större betoning på medlingsfasen. Och jag tycker att de centrala parterna då ska se till att medlingen som sådan får större betydelse. Därför att medlingen per definition, det är någonting som någon som har parten, det enskilda parternas intresse, alltså det enskilda företaget. Och de blir ju delaktiga i de beslut som då fattas. Medlaren utgår ju då från de förutsättningar som gäller på det enskilda företaget och för hyresgästföreningen, eller för hyresgästerna där då. Så jag tycker det är viktigt att flytta fokus till medlingsdelen då. Sen när det gäller hyresmarknadskommittén då, så kan man fundera på det här som hur den ska vara organiserad. Då. De är 2+2 då. Det har, vid ett tillfälle så har jag suttit, och det var för flera år sedan då, satt jag ordförande i hyresmarknadskommittén. Och jag tycker att hyresmarknadskommittén ska fundera på om man kan ändra i den strukturen då. För nu är det så att hyresmarknadskommittén följs då utav ett särskilt beslut av de opartiska ordförandena då. Kanske är det så att man kan lösa en del av konflikterna genom att man har ett annat sätt att hantera hyresmarknadskommittén. Alltså något sätt som ökar effektiviteten då.
Och tror du att hyresmarknadskommittén skulle vara öppen för att göra en sån förändring?
Det vågar jag inte ha någon uppfattning om. Men om jag ser positivt på det då, så när det gäller den andra sättet att lösa konflikter, alltså presumtionshyror, så har man ju där en annan ordning, nämligen att man tillsätter en skiljenämnd som parterna utser varsin representant i och sen en opartisk ordförande. Det är där jag har haft uppdrag då tidigare, då, de två fall som jag tror har varit aktuella. Så att man har ju visat tidigare, just när det gäller presumtionshyror, en beredvillighet att hitta andra lösningar då.
Har du föreslagit detta för HMK?
Nej, det har jag inte gjort.
Kommer du göra det?
Ja, jag vet inte om jag behöver göra det efter att jag har sagt det här.
Nej, nu är det ju offentligt i och med den här podden. Ja, det är ju mycket kritik just nu kring att systemet inte fungerar. Det är stor frustration på många håll och kanter. Och som du säger, på kort sikt så kommer vi kanske inte se så stora förändringar, därför att nästa års förhandling påbörjas ju ganska så snart. Och en stor del av treparten var ju ambitionen att det skulle bli enklare, smidigare, att det skulle gå snabbare, att vi inte skulle se hyror som sätts för sent så att hyresgästerna får släpande hyreshöjningar.
Där lägger du till en punkt till som jag tycker är angelägen. Vi kan kalla det effektivisera då, alltså hanteringen då. Och jag tror att med större fokus på medling och kanske en annorlunda hantering i hyresmarknadskommittén, så kommer det snabbare process. Vi tre opartiska ordföranden då, vi har sedan länge haft ambitionen att vi ska vi ska fatta ett beslut inom en vecka. Men det kanske inte har så stor betydelse om processen fram till dess har gått både en och två, ja, åtminstone en eller två månader efter den tidpunkt då hyrorna skulle justeras. Så att, men vi har ändå försökt att bidra genom att vårdhanterande inte ska dra ut onödigt på tiden.
Du sätter ganska stor press nu på parterna, att de borde skärpa sig.
Ja, det har att göra med då, jag ska upprepa det bara, att politiken, riksdag och regering har sagt till de här parterna på hyresmarknaden, ni har uppdraget att ordna det här, se till att göra det då. Och på det sättet är det en ödesfråga då, och då ska parterna se till att hantera det på ett ansvarsfullt sätt. Man har gjort ändringar då, delvis som ett resultat av samtalen som jag hade redan 2016 då, och under senare tid eller senare år då, trepartsöverenskommelsen och vägledning. Så att jag ser ju tydliga steg i en riktning. Men det här bygger på att parterna inom hyresmarknaden har uppfattningen och målet att man ska värna och utveckla ett hyressättningssystem som ett förhandlingssystem med parter. Är det så att man inte har den uppfattningen, ja, då kan man ju agera på ett sätt så att man försvagar det här systemet genom att säga att det fungerar inte. Men man kanske inte har bidragit.
Det är väldigt intressant att höra din syn på detta, Claes Stråth. Du som har så lång erfarenhet och är så djupt involverad i hur systemet ser ut. Stort tack för att du delade med dig här i Bopolpodden.
Tack så mycket.
Ja, då har vi hört samtalet med Claes Stråth. Vad säger du, Kent Persson, när du hör det här samtalet?
Ja, men det här är ju en erfaren medlare och förhandlare. Det hörs ju, och han har ju varit med länge i många olika delar. Så att det är ett fascinerande samtal utifrån det. Och ibland blir man ändå lite mer nyfiken på att höra hur var det egentligen i alla de här förhandlingarna han har varit med om. Hur tufft var det och hur lyckades han dyrka upp det? Men jag förstår också rollen. Är man medlare så är det också så att man kan inte berätta efteråt vad det var som dyrkade upp situationen. Men visst sitter han på en spännande historia som fler tror jag skulle vilja ta del av.
Mm, och just anledningen till att vi pratade med honom var ju bland annat för att vi hade önskat att han kunde berätta lite mer om vad är det egentligen som ligger till grund för de resultat de kommer fram till att hyran blir på ett visst sätt. Vad säger om hans svar här när det gäller kritiken om att transparensen saknas?
Ja, det tycker jag inte riktigt att han ger svar på frågan faktiskt, utan han duckar frågan och sen så går han in i ett resonemang om medling, vilket är något helt annat vi kan återkomma till. Jag tror att vi är ganska många som tycker att HMK och när de fattar ett beslut så är ju det att döma av olika yrkanden. Alltså det är ett avgörande. Man har inte kommit fram i förhandlingar. Man har inte kommit fram i medlingar. För det jobbar ju allmännyttan med oftast medlingar. Och till sist måste någon ta ett beslut och bara säga så här, nu måste hyran sättas. Och då sätts den hyran utan att ge ett svar på hur det där beslutet togs och på vilken grund. Och det är tämligen omodernt. Och jag tror faktiskt att det där också lägger grunden till ett ökat misstroende för de här processerna. Både förhandlingarna som sådan, men också hur funktionen att döma av och fastställa hyran i ett oberoende förfarande. Trovärdigheten sjunker. Så att det här är omodernt och det här borde faktiskt allmännyttan justera själva tillsammans med hyresgästföreningen. Bli modern och bli transparent. Det skulle gynna systemet.
Mm, och det Claes Stråth säger här, det är ju just att det inte är HMKs roll att informera om hur hyrorna sätts, utan att det är parternas roll. Men för dem är det för komplicerat. Är det det? Är det för komplicerat för hyresgästföreningen och allmännyttan att kunna vara transparenta?
Nej, det är det inte. De är representerade i HMK. Och beslutet de tar i HMK vad nu hyran ska bli, det kan inte vara så komplicerat att det inte går att förklara. Utan här behövs transparens så att parterna förstår vad är det som gjorde att man landade på 5,25% som det blev i Västerås. Och det behöver liksom kunna tydliggöras så att både fastighetsägaren i Västerås förstår det och hyresgästföreningen. Aha, det här var grunden till beslutet. Nu förstår vi. Och det skulle underlätta förhandlingarna framåt. Nu sägs det ingenting.
Det finns ju olika parametrar som ska tas i beaktan när hyrorna sätts, bland annat lokala förutsättningar. Och där håller Claes med om att det är inte alltid man tar hänsyn till de lokala förutsättningarna, eller kanske till och med väldigt sällan. Vad säger du om det, att det är samma hyra som sätts i Malmö som i Västerås?
Ja, och han säger också att det är ett bekymmer, och han kommer in på det här resonemanget om att det sätts ett märke tidigt i processen och förhåller sig. Och så förhåller man sig till det, trots att det är så att det inte så det ska gå till. Utan trepartsöverenskommelsen som nu de här årliga förhandlingarna ska bygga på är ju jättetydliga i att man har en parameter som är det makroperspektivet, och sen har man de andra parametrarna som ska ta hänsyn till det lokala. Men sen ska man också ta hänsyn till den lokala fastighetsägarens förutsättningar och hyresgästerna. Så att det är inte tal om att det ska sättas ett märke nationellt som sen alla förhandlare förhåller sig till. Man ska förhålla sig till de nationella makroperspektiven, och i övrigt så utgångspunkten de lokala förutsättningarna. Och det verkar inte ha funkat i årets förhandlingar heller. För det funkade inte förra året, och det verkar inte ha fungerat det här året.
Och någonting som inte heller fungerar, det är ju trepartsöverenskommelsens ambition att just trepartsöverenskommelsen skulle bidra till att det skulle bli mer effektivt, att hyrorna skulle sättas så att de kunde börja gälla från 1 januari. Så tiden är ju en faktor som vi också kommer in på här i slutet på samtalet, att det här drar ju ut på tiden, och det beror inte på OMK. De är snabba i att fatta sina beslut. Vad säger de om just det, att treparten inte liksom lyckas med de här bitarna?
Jag tror att vi har många problem i själva förhandlingssystemet, och det man behöver komma tillbaka till, tycker jag, för oftast hänvisas det, och det gör ju Claes Roth också, hänvisas till att det är parterna som ska göra upp, och vi har en partsmodell, och så likställer man partsmodellen på bostadsmarknaden med den vi har på arbetsmarknaden, och de fungerar ju helt olika. Det är helt olika förutsättningar. Tittar vi på arbetsmarknaden så är det två jämbördiga parter som möts i förhandlingar om lönejusteringar, och de har olika stridsåtgärder att kunna ta till både på arbetsgivarsidan och på den fackliga sidan, arbetstagarsidan. Så att där är det jämbördighet hela vägen in i mål, samt att båda parterna på arbetsmarknaden måste ta ansvar för att processen dels sker skyndsamt och kommer fram, men båda två måste också se till att man landar i ett resultat som är bra både för arbetsgivare och arbetstagare. Så är det inte på bostadsmarknaden. Det är inte två stycken jämbördiga parter som möts i förhandlingar, utan i klartext så är det ju så att hyresgästföreningen sitter här på en fördel och nästan ett veto, och skulle teoretiskt sett kunna förhandla hur länge som helst. Det kostar inte dem någonting. Det kostar inte hyresgästerna någonting. Utan det landar i då det att det blir sena uppgörelser, och där man då kanske förlorar ett helt kvartal eller ännu fler månader, där fastighetsägaren faktiskt inte får ut den årliga hyresjusteringen. Så att det är inte jämbördiga parter som möts i förhandlingarna. Och jag skulle säga det, att det är ett av huvudproblemen. Och det gör också att det som Claes Roth pratar om som en av lösningarna, att införa mer av medlingar, ja, men det funkar ju inte i och med att du inte har ett jämbördigt förhandlingssystem. Hade du haft det, ja, då hade medling kunnat vara ett ganska bra sätt. Så att det klokaste sättet att göra en justering för att få de årliga förhandlingarna och förhandlingssystemet att fungera, det vore att vidta åtgärder så att de två parterna, fastighetsägarkollektivet och hyresgästföreningen, är två jämbördiga parter i förhandlingarna, och där båda två måste ta ansvar. Och så är det inte idag.
Nej, och det håller han ju med om, att parterna inte lyckas med det här. Det han tycker att politikerna borde göra är ju att sätta större tryck på parterna att få det här att fungera. Har han rätt i det?
Han har både rätt och fel i den delen, att han är också väldigt tydlig att politiken inte ska lägga sig i. Det är så att hyresregleringen och hur de här förhandlingarna ska gå till är lagfästa. Och när det systemet inte fungerar längre, för det gör det inte, då är det också politikens ansvar att följa upp och vidta då de åtgärder som behövs i lagstiftningen för att få detta att fungera. Vill man ha kvar förhandlingssystemet så är det två saker som måste ske. Parterna måste ta ett större ansvar för att få de årliga förhandlingarna att fungera. Det andra är att politiken måste bevaka detta och vara beredd att gå in med lagstiftning för att säkerställa att man har två likvärdiga parter som möts i förhandlingar. Och där är det en skevhet, och den kan politiken, lagstiftaren, justera. Och det tyckte jag saknades i Claes Stråths resonemang.
Något som han också pratade om i slutet på samtalet, som ju också Mikael Källqvist efterlyser, det är en större effektivitet i HMK, en annan organisation. Vad tror du om det, att skapa en annan organisation i HMK?
Ja, men jag tror att det är helt rätt. Och även här behöver man börja i början. Det är klart att lösningen på att de årliga förhandlingarna inte fungerar kan inte vara enbart att säkerställa hur tvistelösningen ska gå till. Och nu ser vi att ärenden både på den privata sidan och allmännyttans sida till tvistelösning ökar och ökar lavinartat. Då är det något fel på systemet, för det här ska lösas i förhandlingar. Annars ska vi inte ha systemet kvar. Men när man väl kommer till tvistelösning, ja, då är det även skäl där till att vara effektiv. Och när man lyssnar både på Claes Stråth och Mikael Källström så föreslår de faktiskt samma sak. Det de föreslår är ju att i HMK där det är två representanter från Hyresgästföreningen och två representanter från allmännyttan, det borde man komplettera med en oberoende ordförande så att man är fem i den här konstellationen som avgör ärendena. Och jag tror att det är klokt av båda två att just föreslå det, för att det skulle öka trovärdigheten, men det skulle också öka hastigheten i att kunna ta beslut. Koppla då på en tydligare transparens om det besluten, ja, då skulle förmodligen den där processen fungera relativt väl.
Då blir det vårt medskick till Hyresmarknadskommittén HMK. Se till att organisera er på rätt sätt och öka effektiviteten. Stort tack Kent Persson för din kommentar till veckans samtal. Stort tack till dig som lyssnar. Hoppas att du är med oss på fredag igen. Då är vi tillbaka med veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan. Fram till dess får du gärna gå in på bostadspolitik.se och läsa mer. Må så gott, så hörs vi på fredag.